Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Den konflikt som vi just nu ser på svensk arbetsmarknad, den började för 5 år sedan. Då tog nämligen Metallarbetarfackförbundet IF Metall kontakt med Tesla för att få fram ett avtal. Källa IF Metall kanske jag ska säga. Tesla har inte visat något intresse för att skriva på ett avtal. Man ingår helt enkelt inte i kollektivavtal i några länder, säger man. Facken menar att hållningen är orimlig. I många andra länder som Tesla verkar i så finns det statligt satta minimilöner. Men det har vi inte i Sverige. Istället har vi ett system med kollektivavtal där arbetsgivarförbunden och fackförbunden träffas och avtalar om löner. Det här systemet, det är någon slags terrorbalans. Principen som byggt upp det här systemet, den bygger, förenklat och dramatiserat, på att alla är rädda för vad som skulle hända om vi inte hade det här systemet. Facken är rädda för att minimilönerna skulle sättas alldeles för lågt av staten. Arbetsgivarna är rädda för att de skulle sättas alldeles för högt. Så istället så har man då det här systemet, där visst, ibland sätts den kanske för högt, ibland för lågt. Men på det stora hela så är alla helt okej nöjda. Så låter det i alla fall om man frågar ett fackförbund och även om man frågar rätt många arbetsgivarorganisationer. Med det här systemet kommer vissa rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna, om man har ingått ett avtal, då följer man det avtalet så länge det gäller. Man får bråka hjärnet under förhandlingsprocessen, men när allt är påskrivet, då är det slutbråket. Och rättigheterna, när inget avtal är påskrivet, då får man hålla på att bråka. Man får hindra folk från att arbeta, man får arbetsvägra, man får be andra att göra samma sak. Man får ställa till med en jävla scen helt enkelt. Man får också försöka tvinga den andra parten att ingå ett avtal. Det är det som IF Metall nu försöker göra, 5 år efter att man hävdar att man först tog kontakt med Tesla. Den 27 oktober gick Metall ut i strejk och man fick med sig andra fackförbund i vad som kallas för sympatiåtgärder. Det går helt enkelt ut på att fackförbund som inte har folk som är anställda av bolaget som man vill övertyga om någonting, de joinar också in för att hjälpa fackförbundet som har anställda att tvinga fram ett avtal. Det här får man också göra alltså. Förbund efter förbund ansluter sig till sympatiåtgärderna. Det pratas om att Tesla hotar med repressalier mot de arbetare som går ut i strejk. Taxi Stockholm slutar köra Tesla-bilar. Det ska sluta städas på Tesla. Soporna ska sluta hämtas. Men verkstäderna verkar fortfarande fungera. Andra nordiska länder hakar också på sympatiåtgärderna. I Sverige blockerar man utlämnandet av registreringsskyltar. Tesla stämmer och vinner, men det överklagas och utlämningen pausas ändå. Aftonbladet avslöjar att Tesla försökt få till ett möte med Johan Persson, arbetsmarknadsminister. Och Financial Times skriver att Tesla vill anlita en lobbyist i Sverige. På CV:t ska lobbyisten kunna visa att man gjort regulatoriska förändringar i Norden. Och sen så försöker Tesla också börja öppna egna verkstäder. De själva säger att de är öppet som vanligt och att man är öppen för en dialog. Men man håller fast vid sin linje. Och det finns ju flera sätt att se på det här. Man kan se det som att det är den svenska arbetarrörelsen mot världens rikaste man. Man kan se det som att Musk håller på att vinna den striden genom att blottlägga ett system som enligt många inte är gjort för den här tiden. Och man kan se det som en kraftsamling av anställda som demonstrerar sin faktiska makt. Men man kan också, eller man kan parallellt med de här sakerna, också se det som en del i en historisk utveckling. En byggsten i den mur som är världens strejkhistoria. Och det är det som vi ska försöka göra idag. Finns det saker i strejkens historia som kan hjälpa oss att förstå vad som egentligen pågår just nu? Vad har strukturellt lett fram till där vi är idag? Vilka strider har arbetare vunnit? Vilka arbetsgivare vunnit? Och hur har allting tydligen lett fram till att någon inte hämtar soporna i ett plåtskjul i Huddinge? Strejkens historia efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Alla har väl ett ungefärligt hum om vad en strejk är för någonting. Men det finns de som tänkt lite extra på det här med strejk. En sån person är Jesper Hamark.
Ja, men jag är ekonomhistoriker och jag är forskare vid Göteborgs universitet. Och så är jag lektor i arbetsvetenskap vid högskolan i Borås.
Jesper har också skrivit en bok som heter Strejk och som handlar, håll i er nu, om strejker. Och strejker är intressanta, tycker Jesper Hamark, för att de på något sätt ställer allting på sin spets. De är ett upptrissat tillstånd som på något sätt belyser hela arbetsmarknaden och den konflikt som finns där.
Alltså arbetsmarknaden är ett ställe, eller vad man nu ska säga, där det finns, eller det finns två grupper, va? Det är de som köper arbetskraft och så är det de som säljer arbetskraft. Det är därför vi kallar det för arbetsmarknad, va? Mm. Och de här grupperna har motsatta intressen. Inte alltid och överallt, men det finns en grundläggande motsättning där.
Man kan göra den här motsättningen hur komplicerad man vill, men man kan också göra den väldigt enkel.
Ja, allt annat lika så innebär ju högre lön lägre vinst, så enkelt. Eller bättre arbetsvillkor eller sådär som också kostar pengar betyder allt annat lika lägre vinst.
Nu förklarar jag någonting som kanske inte behövs förklaras. Men det som det här betyder är då att arbetarna vill ha så höga löner som möjligt och arbetsgivarna lite förenklat skulle föredra om arbetarna hade låga löner. I Sverige så har man då det här systemet där man ska komma överens om vad lönen ska ligga på, kollektivavtal. Och om det inte funkar så kan arbetarna välja att gå ut i strejk.
Nej, jag gissar att det är vad du tänker på ungefär, att de anställda gemensamt lägger ner arbetet för att få igenom ett eller annat krav. Eller som en protest mot något som man uppfattar som orättvist. Där de konkreta kraven kanske är lite oklara. Men alltså FN-organet ILO, de skriver att ja, men det handlar om man lägger ner arbete. In defense of their common interests. Och common interest är ju brett, va?
Man hävdar ibland att den första strejken var i Egypten ungefär 1200 år före vår tideräkning. Då strejkade man för att få lön av Ramses den tredje och arbetarna vann. I Talmud så beskrivs hur judiska bagare vägrade baka skådebröd till kyrkan och i Rom så strejkade plebejerna. Men strejk som vi ser strejker blir en grej under och efter den industriella revolutionen. Och alltså, tittar man på en lista över svenska strejker, man strejkade jämt förut. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så var det bageristrejker, flottarstrejker, brädgårdsstrejker, hamnstrejker, stenhuggarstrejker, cementstrejker, skrädderistrejker, spinneristrejker och järnvägs-, sågverks- och järnarbetarkonflikter i mängder. Men grejen var att i Sverige så la sig staten, till skillnad från i många andra länder i Europa, inte sig i. Utan det låg på arbetsgivarna att hindra, citat, det fackliga vanvettet, slutcitat, från att spridas.
Och en vanlig arbetskonflikt på den tiden såg ut ungefär så här att arbetarna bildade en fackförening. Kunde vara på bruket där de jobbade då. Och då meddelade brukspatronen att det var inte tillåtet med fackföreningar. Och då gick arbetarna i strejk då för sin föreningsrätt. Och då svarade ofta arbetsköparna med en kombination av avsked och vräkningar från arbetarbostäder. Och så tog man in strejkbrytare då. Sen hade man också liksom mer pedagogiska utläggningar om hur skadligt det var med fackföreningar. Och försökte liksom mer ideologiskt övertyga folk om att arbetaren blev boskap i socialismens hägn. Men såna här strider rasade över hela landet. Och de blev ofta särskilt hårda då på bruksorter där liksom brukspatronen var van att bestämma ensam. Va? Och i Höganäs, som var en av de mest högprofilerade konflikterna, där styrde Arvid Posse, som tidigare hade varit statsminister i Sverige faktiskt. Ja, det blev strejk där och den vann Arvid Posse. Han lyckades hålla fackföreningen borta. Men han sammanfattade den möta arbetsköparnas inställning på ett fint sätt. Han sa att de kryp som finnas mellan trädet och barken gör vanligen mycket skada. Det vill säga, han ville prata direkt med sina anställda. Han ville inte ha liksom någon fackförening som ett slags filter däremellan. Va? Och det var liksom den principiella inställningen.
Posse vann alltså. Det här med kryp under barken har blivit vingade kampord i fackliga kretsar. Men trots Posses seger så var det så många strejker generellt och så mycket stök att någonting var tvunget att göras. SAF och Verkstadsföreningen bildas, stora arbetsgivarorganisationer som ska kunna fungera som en motvikt mot facken.
Från början så fanns den här ungefär Posses inställning då. Men ganska snabbt så svängde de här organisationerna. Därför man drog slutsatsen att det här går inte att stoppa. De liksom väller fram de här fackföreningarna. Vi kan inte stoppa det. Vi får istället försöka begränsa skadeverkningarna då.
Och att begränsa skadeverkningarna såg ut ungefär så här. Arbetsgivarförbunden kommer inte motverka fackföreningsbildning. Man kommer sätta sig till bords och förhandla med facken. Men det man säkrar, det man inte viker sig på, det är ledningsrätten. Det är någonting vi tar ganska mycket för givet idag, men man upplevde från arbetsgivarhåll att rätten att bestämma på arbetsplatsen var hotad. De här konflikterna, menar Jesper Hamark, nådde något slags crescendo 1906 på Mackmyra bruk utanför Gävle. Då strejkade arbetarna. Arbetsgivarna avskedade, vräkte från arbetarbostäderna, hela den grejen.
Men då var det så att den här patronen, han satt i SAFs styrelse. Företaget var medlemmar i SAF, han satt i SAFs styrelse. Men SAF vägrade att stödja Mackmyra i den här konflikten. Just därför att det handlade om föreningsrätten. Så att till slut då, han var liksom lämnad ensam där då, så gav man upp och erkände fackföreningen på Mackmyra. Och det kan man säga markerar liksom ett brott mot det här gamla, om man säger 1800-talet.
Och samma år som den här konflikten skrivs decemberkompromissen, ej att förväxla med decemberöverenskommelsen, den skrivs under i alla fall, där erkände LO arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och arbetsgivarna lovade att inte bekämpa fackföreningen som sådan.
På den tiden var det ju på båda sidor de som tyckte att det här var ju en, ja det var ett svek va, men det är ju den första stora överenskommelsen i Sverige mellan arbete och kapital där december. Nu höll jag på att säga överenskommelsen, men kompromissen ja.
Och det var inte så att det här per definition fick slut på strejkarna i Sverige. Det är en otrolig mängd strejker under slutet av 1900-talets första decennium. 20-talet har Ådalen-konflikten och Stripa-konflikten som ledde till att en socialdemokratisk regering var tvungen att avgå. Men nu hade man i Sverige i alla fall någonting att utgå ifrån och strejkarna blev absolut färre. Men strejkens historia är såklart inte bara svensk. Jesper Hamark menar att det finns två amerikanska konflikter som är väldigt viktiga om man ska förstå den amerikanska arbetarrörelsen och i förlängningen också förstå Tesla, som ju är ett amerikanskt företag. Och den första av de här konflikterna rör också ett bilföretag i Flint i Michigan. Det här var på 1910-talet och stämningen i amerikanska facken var rätt deppig. Henry Ford hade infört löpande bandet och i ett slag effektiviserat hela bilindustrin, men också förvandlat massvis med jobb som tidigare var hantverk till att bli industriarbeten som var betydligt mer utbytbara. Han hade alltså förändrat hela maktbalansen på den marknaden. Och i General Motors fabriker så hade inte arbetarna så bra villkor.
Dagen före nyårsafton 1936, då la bilarbetarna på två GM-fabriker i Flint ner arbetet och så barrikaderade de sig inne på fabrikerna och där höll de ut i 44 dagar tror jag det var. Tills GM som första amerikanska bilföretag skrev på kollektivavtal.
Det här var mot alla odds och det kickstartade hela amerikanska fackföreningsrörelsen. Amerikanska facken fick 3 miljoner nya medlemmar. Och det här maktövertaget, det behöll egentligen arbetarna in på 1980-talet.
när president Reagan krossade, får man säga, flygledarstrejken 1981. Då gick det åt andra hållet. Där tappade facken det initiativ som man hade ryckt åt sig i Flint på 30-talet. Och det kan man väl säga på sätt och vis att amerikanerna fortfarande lever i den här liksom tiden efter flygledarstrejken 1981.
Det som hände den gången, det var att flygledarna ville ha högre löner. Men i USA så får man inte som statligt anställd strejka hur som helst.
It is for this reason that I must tell those who failed to report for duty this morning. They are in violation of the law. And if they do not report for work within 48 hours, they have forfeited their jobs and will be terminated.
Så att Ronald Reagan sparkade alla snabbutbildade ett gäng flygledare och tog smällen med en mindre fungerande flygtrafik i ett decennium efter det här.
Ja, det var en chock för arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen. För det var dessutom så att många av dem som var flygledare, de var Vietnamveteraner. Och de hade i presidentvalet bara ett år tidigare så hade de stött Reagan mot Carter. Reagan var liksom deras man, va? Och nu stod de mot varandra, så att alltså Reagan gjorde så här mot sina vänner, vad skulle han då inte göra mot sina fiender? Så att det var en mycket stark signal som Reagan skickade ut.
Och Jesper Hamark menar då att USA fortfarande lever lite i en postflygledarstrejks värld vad gäller arbetarrörelsen. Där att säga upp folk är inte det enda man kan göra som arbetsgivare. Det finns ett annat motvapen mot strejk också. Lockout. Det går helt enkelt ut på att man inte låter folk komma in på jobbet. Och också arbetsgivarna kan hålla på med sympatiåtgärder. Man kan uppmana andra arbetsgivare att inte släppa in sina anställda på jobbet för att på så sätt skapa opinion mot de strejkande. Och den här typen av åtgärder och just opinionen, de blir allt viktigare när strejkerna nu går in i en lite mer modern tid. Efter det här. Idag, Tesla-strejken och ett försök att placera in den i ett historiskt sammanhang tillsammans med strejkhistorikern Jesper Hamark. Och vi var väl någonstans runt att arbetsgivarna kan göra lockout, alltså hindra arbetarna från att arbeta. Och man kan också göra sympatilockouter, hindra arbetarna på andra arbetsplatser från att arbeta. Och en sak som man tänker kan hända när man gör det här, det är att man skapar opinion mot arbetarna. Om jag plötsligt inte kan betala mina bolån för att jag inte får jobba med mitt jobb som poddare, för att det kanske finns en arbetskonflikt som snickare håller på med, då kanske jag skulle bli lite irriterad. Och möjligheten, eller risken beroende på vilken sida man står på, finns då att jag skulle bli irriterad på snickarna. Och den här typen av opinionsdrivning, den har blivit allt viktigare med åren när arbetsmarknaden har förändrats och att därmed också de strejkande har förändrats.
Jo, men om den typiska strejkande tidigare var en manlig industriarbetare eller ibland kanske en gruvarbetare eller hamnarbetare, så är hon idag offentliganställd inom vård, skola och omsorg.
Och när det kommer till strejker i det offentliga i Sverige så är det här med opinion A och O. För när man tänker på det så är en offentliganställds strejk helt annorlunda från en vanlig privat strejk. Jesper Hamark pratar om någonting som kallas för strejkens förstörande potential. Alltså, hur stökigt blir det om man strejkar? Ju större förstörande potential i teorin, desto bättre förutsättningar finns det för strejk. En transportarbetare till exempel kan ställa till extremt mycket för hela samhället om man slutar köra ut grejer. Bilarbetarna i Flint, de kunde ställa till väldigt mycket ekonomisk skada på ett av världens största företag.
Så ser det ju inte ut inom den offentliga sektorn. För det första så är det skattefinansierad verksamhet, så att vad som händer om de anställda går i strejk, ja, men det är ju att den offentliga arbetsköparen sparar ju pengar. Slipper ju betala ut lön. Så att man slår inte mot vinster på det viset. Det är det ena problemet. Och det andra är ju att när industriarbetarna lägger ner arbetet så är det ingen människa som omedelbart kommer till skada, va? Men Om man däremot lägger ner om vårdbiträden och undersköterskor och sjuksköterskor och läkare stannar hemma från jobbet, så riskerar vi i värsta fall att folk dör.
Vilket ju är en extrem förstörande potential. Helt ärligt så kanske det är en lite väl stor förstörande potential. För det är lätt för folk att börja tycka att det är oansvarigt att strejka under de förutsättningarna.
Men den stora fördelen de har är att de, jämfört med industriarbetare till exempel, är att de har stora möjligheter att bilda koalitioner och vinna opinion för sin sak. Och det är ju så man kan vinna den typen av konflikter dessutom, eftersom återigen man hotar inte privata vinster, så man måste vinna opinionen så att det blir sånt tryck på dem som på beslutsfattare så att man får igenom sina krav. Och där har man ju en naturligt den möjligheten, därför att det är ganska lätt att argumentera för att schyssta arbetsvillkor på en förskola till exempel, att det sammanfaller med ett allmänintresse. Därför att de flesta av oss förstår att kvaliteten på det arbete som utförs, ja, men det beror ju bland annat, eller till stor del, på hur villkoren är för de som jobbar där.
Så opinion är sättet man vinner den här typen av strejker som blivit allt vanligare under 1900-talets andra hälft på. Och det är här som de här lockouterna kan vara en användbar väg framåt för arbetsgivarna. Men grejen är att anledningen till att jag, poddaren, aldrig behöver vara irriterad på snickare eller hamnarbetare eller vad det kan vara, det här med lockouter och sympatilockouter, det används nästan aldrig nu för tiden. Det finns andra metoder som arbetsgivarna kan ta till, nämligen man kan till exempel hota med eller faktiskt flytta produktionen.
Sen är ju förutsättningarna att göra det idag är ju bättre än på 30-talet, va? Vilket är ett rejält problem för de anställda och för fackföreningarna framförallt industriproduktion, där det går att flytta. Men sen är det ju inte, samtidigt är det inte så enkelt att allting flyter, för då hade ju inte Sverige haft kvar någon industri överhuvudtaget. Om det bara handlade om att jaga lägsta lönekostnader och så.
Och det här är ju som bekant ingenting man bara hotar med, utan det görs också.
Generellt så har ju produktionen flyttats över från globala nord till globala syd. Det är ju liksom en långsiktig tendens. Och får man ju säga, där famlar ju fortfarande, ja, men den internationella fackföreningsrörelsen. Hur ska man bemöta det här? För sättet att göra det skulle naturligtvis vara att samarbeta över nationsgränserna. Men inom industriproduktionen så har man hittills i alla fall haft väldigt svårt att göra det.
Och det är någonstans här, i en fackföreningsrörelse som inte riktigt kunnat hantera globaliseringen på ett vettigt sätt, som man får placera in Tesla-strejken. Globaliseringen, flytten av arbeten, har försvagat fackföreningarna. Det pratas idag om att det inte är så många som faktiskt strejkar på Tesla, och de strejkvakter som står utplacerade är betalda ombudsmän, alltså inte vanliga medlemmar. Väldigt svårt att bekräfta eller dementera, men Jesper Hamark menar att de här tendenserna, de säger ändå någonting.
Det säger väl att facken har problem, Metall har problem, men det är ju ett konkret uttryck för det som vi vet, att facken i Sverige, men i de flesta länder i globala nord, trendmässigt har tappat medlemmar under flera decennier. Och då får man också lägre stöd när det är strejk. Ja, jag tänker att alla larmklockor borde ringa egentligen i den svenska fackföreningsrörelsen, för det... Ja, nej, det är ett stort problem för dem. Samtidigt så kan man säga att det här att man har rätt att ta till alla de här sympatiåtgärderna. Så i den meningen är ju, där är positionen densamma, va? Samma makt har man idag. Men det här med det långsiktiga medlemstappet är ju väldigt allvarligt, såklart. För 10 år sedan eller så lyssnade jag på en föreläsning av den brittiska ekonomen Guy Standing. Han var i Göteborg och pratade, och han var bekymrad över utvecklingen, över att det blir allt fler osäkra anställningar och tillfälliga anställningar som ofta är dåligt betalda. Och han var osäker på vad som krävdes för att vända den utvecklingen, men han var desto säkrare på vilken historisk aktör som hade spelat ut sin roll. Han sa att tittade ut över publiken och så sa han: det säkraste sättet att tömma en möteslokal, det är att börja prata om facket. Och det tyckte jag, det var ganska roligt sagt. Provokativt såklart. Va? Men det säger väl någonting om läget. I anglosaxiska länder så pratar man om den fackliga medlemskåren som pale, male and stale. Alltså vit, manlig och medelålders. Och de unga går inte med, så är, ja, varje pensionsavgång riskerar liksom att sänka organisationsgraden ytterligare. Och strejktrenden på det är ju också fallande då, sen flera decennier. Men jag tänker att det finns, alltså strejken har dödförklarats tidigare. Så jag tror man ska vara liksom, det bevisar ju ingenting om idag, men man ska i alla fall vara försiktig med att döma ut både facken och strejken som historiska fenomen.
Oavsett hur man ser på det här och oavsett utgång i den konflikt som nu pågår, så tror Jesper Hamark att det här kommer vara en fackkonflikt som framtidens strejkforskare, framtidens Jesper Hamark, kommer att forska på.
Det är klart att om Tesla lyckas ställa sig utanför, då har vi ju förmodligen något helt nytt som öppnar sig. Men ja, den här strejken kommer, ja, den kommer vara med i historieböcker, tror jag, oavsett hur det går. Därför vinner facken, ja, men då är man liksom tillbaka, då har man försvarat sina positioner och har ju inte flyttat fram dem egentligen, men man har försvarat sina positioner i alla fall, va? Vilket ju är såklart, ja, det är en avgörande fråga, så är det.
Jesper Hamark är forskare vid Göteborgs universitet, lektor vid högskolan i Borås och schackspelare i Allsvenskan i schack, där han tävlar för Västerås SK som naturligtvis är kapitalets favoritlag i schackallsvenskan. Han har också skrivit en bok som heter Strejk. Jag som gjort avsnittet heter Gunnar Harjus. Kristoffer Krok har mixat. Ansvarig utgivare är Jakob Buschell. Kapitalet är tillbaka på, ska vi säga, torsdag. Det är ju långfredag på fredag. Då ska man tänka på Jesu lidande och sånt där. Eller något annat. Hur som helst. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.